Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden. Den här veckan är det bara jag och Arvid. Dan Korn var upptagen av annat. Och idag ska vi prata om livsmedelsförsörjningen i Sverige och i världen. Kriget i Ukraina har ju ställt till problem på den här fronten. På två sätt framförallt. Dels att både Ukraina och Ryssland är stora producenter av framförallt vete. De är de största producenterna i världen då av det här viktiga sädeslaget. Men Ryssland är även storproducent av viktiga ingredienser för att göra konstgödsel. Och konstgödsel är ju nödvändigt för att få de storlekarna på våra skördar som vi behöver helt enkelt. Särskilt EU och Sverige är beroende av ryska tillskott för att få till konstgödsel. En annan faktor är att till exempel Norge producerar en del konstgödsel, men för att kunna göra det behöver de rysk gas. Så till att börja med kan vi ju titta på då den här internationella aspekten av livsmedelskrisen. Hur allvarligt är det här och vad kan man vidta för åtgärder för att mildra och dämpa effekten av detta?
Jag tror att man ska varken överskatta eller underskatta allvaret i detta. Man måste se att jordbruket och förmågan att absorbera högre livsmedelspriser skiljer sig väldigt mycket i olika delar av världen. Och inte alltid på ett sätt som är intuitivt förutsägbart. I Europa till exempel så har vi ju väldigt höga inkomster. Det innebär att oavsett hur dåliga skördarna blir i världen så kommer vi aldrig svälta här. Vi har tillgång till världsmarknaden och vi kan prisa ut andra konsumenter. Om priserna går upp så långt att somliga får vara utan, då är det inte vi som behöver vara utan. För det första. Om vi tittar på till exempel Afrika, då skulle man ju föreställa sig att Afrika, som är världens fattigaste kontinent, skulle vara oerhört känsligt för stigande livsmedelspriser. Och riktigt så enkelt är det inte, för 2/3 av Afrikas befolkning är självförsörjande bönder. De köper liksom inte mat, i vilket fall, de odlar sin egen mat. Och i den mån som de kan sälja mat till högre priser så innebär ju det en inkomstförstärkning för dem. Om du bor i en stad i Afrika och inte är jordbrukare, då är det ju förstås värre. Men den stora riskzonen som jag ser det är Mellanöstern. Mellanöstern har haft ytterligt stark befolkningstillväxt under andra halvan av 1900-talet. Jordbruket har inte hängt med. Under antiken så var ju Egypten Roms kornbod, så att säga, som exporterade enorma mängder spannmål från Egypten till staden Rom så att den kunde existera. Idag är Egypten en av världens största importörer av vete från Ukraina och Ryssland. Så det är ett perspektiv. Det är inte så här att det är en sak som är viktig att komma ihåg med frågan om svält. Och det är att svält handlar nästan aldrig om brist på mat. Så länge du har en koppling, alltså fungerande infrastruktur till världsmarknaden, så uppstår svält på grund av brist på inkomst. I Sverige har vi inte haft svält sedan järnvägarna byggdes under andra halvan av 1900-talet. Eller 1800-talet, förlåt. Helt enkelt för att så fort skörden slog fel någonstans så kunde man importera mat. Nu när vi har en globaliserad ekonomi så blir det lite krångligare. Vanlig missväxt och sånt där brukar i allmänhet inte vara ett stort problem i världen, för att varje år är det missväxt någonstans, men så är det rekordskördar på något annat ställe. Men här har vi då liksom en integrerad marknad och så försvinner en eller kanske två stora producenter, eller blir i alla fall sämre på att producera. Det skapar en obalans och det leder genast till högre priser. Systemet är ändå resilient. Om priserna stiger så kommer man odla upp. Man kommer, amerikanerna, amerikanska bönder kommer plantera mer än vanligt nu när priserna på spannmål stiger. Och i Kanada och i hela världen i praktiken. Det betyder inte att man genast kommer ta och att man kommer kunna ersätta allt bortfall över en säsong. Men det kommer ju kompensera i alla fall. Det är, marknadsekonomin är ett självreglerande system. Och det här är en relativt väl fungerande marknadsekonomisk, ja, en marknad. Jag oroar mig dock lite för att somliga stater ska försöka genomföra ineffektiva metoder för att hålla ner sina egna matpriser. Till exempel stora spannmålsproducenter, exportörer, kanske förbjuder export för att hålla ner de inhemska priserna. Och därmed höjer världsmarknadspriset. Ungern gör det till exempel. Nu är Ungern ingen stor exportör. Ett mycket smartare sätt i ett sånt här läge till exempel att genomföra riktade inkomstförstärkningar mot sina egna låginkomsttagare genom ett bidrag. Jag kan också säga någonting om det här gödsel, konstgödselfrågan. Det finns tre olika sorters gödsel. Kvävegödsel, fosforgödsel och kaliumgödsel. Och oftast så är det typ så att om du har en åker så är det en, du har, är det en av de här tre ämnena som är begränsande. Och jag kommer säkert göra massa saker som är fel här för jag är inte lantbrukare. Men som jag har förstått det. Så då måste du fylla på med tillräckligt mycket av det för att brist på ett av de här näringsämnena, grundämnena, ska inte vara flaskhalsen. Som jag förstår det så Ryssland är en stor, och Vitryssland är en stor exportör av alla de här sorternas gödsel. Men kvävegödsel är väldigt enkelt att framställa. Det kräver i praktiken elektricitet eller naturgas. Det kan man antagligen öka produktionen väldigt mycket i andra delar av världen. Fosforgödsel. Fosfor är liksom en sten som du bryter i marken. Och kalium är. De är svårare att ersätta. Vitryssland är väldigt stort på kalium om jag förstår rätt. Alltså löjligt stort för att vara ett sånt litet land. Och det är ett problem. Och vi behöver verkligen konstgödsel för att hålla uppe skördarna. Utan konstgödsel skulle jordbruksproduktiviteten per hektar vara kanske hälften så stor som den är. Och då räcker maten inte i långa loppet. Men man ska också komma ihåg att när man har hållit på och konstgödsat en jord under många år eller decennier så finns det ju väldigt förhöjda halter av näringsämnen i marken. Det är därför vi har problem med läckage av näringsämnen som leder till övergödning av sjöar och sånt där från åkrar. Och det betyder att om du struntar i att konstgödsa under ett år så halveras inte din skörd på en gång. Det sitter kvar kraft i marken så att säga, näringsämnen från tidigare gödslingsår. Och jag vet inte hur stor produktionsnedgången blir utan konstgödsa under en enskild säsong, men det blir definitivt inte en halvering på en gång i alla fall. Det här är ungefär vad jag som absolut inte är expert på jordbruk och gödsel har lyckats efterforska här den senaste veckan.
Men om vi återgår till ett område som du tog upp, Mellanöstern, och här kan man ju tillägga, du sa att Afrika var stora delar i självförsörjande, och där Afrika har ju är ju en av de platser på jorden som lämpar sig bäst för odling överhuvudtaget. Men det finns ju en del av Afrika där detta inte gäller och där man har samma problematik som Mellanöstern, och det är ju Nordafrika, Saharaområdet, där det är man har betydligt sämre ställt. Och en sak man kan påminna om är ju att den arabiska våren, den våg av social oro och revolutioner och inbördeskrig som drabbade Mellanöstern och Nordafrika 2011 föregicks av en liknande situation. Det var höjda bränslepriser som ledde till höjda matpriser, och den utlösande händelsen i Tunisien var det, kunde ju kopplas just till det här. Det var ju gatuhandlare som kom i kläm på grund av detta och satte eld på sig själv i protest. Nu har ju det här området genomgått den här processen utan att situationen direkt förbättrades någonstans, förutom då kanske möjligtvis i Tunisien. Är det här någonting man kan räkna med och se som en effekt av det här, om, och det kan vi också säga, om allting går så fel som det kan gå. Det är ju inte helt säkert att allting ballar ur totalt också. Det kan ju bli fred relativt snart, vem vet. Men om olyckskorparna får rätt, blir det här ett social oro i stora delar av världen? Blir det ett problem?
Jag skulle säga att det är det enskilt största hotet som den här livsmedelskrisen kan leda till. Det är social oro, samhällsinstabilitet i Mellanöstern och Nordafrika, med konsekvenser att det blir kanske upplopp, regeringar faller, precis som under den katastrofala arabiska våren. Och det kan ju sin tur leda till en ny våg av massmigration till Europa. Det blir ju då ytterligare en sak man får sätta upp på Putins konto. Saker som han gör för att skada Europa. Och det vore ju extremt olyckligt. Och då är det väldigt viktigt då att inte falla i den här fällan, att bara för att vi faktiskt har riktiga flyktingar från Ukraina nu, som flyr, kvinnor och barn som flyr för sina liv från krig och förtryck, så ska vi inte låta oss gå på det här tricket igen om att unga män i militär ålder från länder som inte är direkt angränsande till oss eller till vårt närområde, och som snarare är ekonomiska migranter, att de ska få möjlighet att flytta till Europa bara för att livsmedelspriserna är för höga i deras hemländer. Så där gäller det att hålla tungan rätt i mun, och det är väldigt viktigt att ha förmågan att sortera de olika sorternas migranter. Och i Sverige vill vi väldigt gärna göra tvärtom, att antingen ska alla ska med, eller så ska ingen få göra någonting. Och vi måste ha precis den motsatta inställningen i migrationsfrågor, att vi måste kunna välja och välja bort. Och så är det med den saken, skulle jag säga.
Men hur gör man det här rent praktiskt? Om vi går tillbaka till 2015, så alltså det fanns ju visserligen inte någon stor politisk vilja att sätta stopp för det här, eftersom då framförallt Tyskland under Angela Merkel och Sverige under Stefan Löfven ställde sig i ledningen för en moralistisk öppna dörrarnas politik som var svår att värja sig ifrån för de andra. Nu är ju nu har det ju en längre tid varit lite motsatsen som har gällt. De flesta länder har blivit betydligt mer skeptiska, och den här solidariteten som har uppstått för de ukrainska flyktingarna är ju inte riktigt generaliserad. Utan många gör ju skillnad, framförallt länder som Polen. Så Polen har ju till exempel blivit ett av de största mottagarna av migranter i världen på väldigt kort tid. Och det har ju tidigare varit ett land man inte förknippar med öppna era hjärtan direkt av Reinfeldt-snitt. Men om vi vill stoppa då en eventuell anstormning då av unga män som inte har råd att bo kvar i sina hemländer, så att säga, hur kan vi åstadkomma detta rent praktiskt egentligen?
Alltså, en sak vi kan göra, alltså vi som i Sverige. Sverige ger 1% av sin BNP i utlandsbistånd varje år. Det här går ofta in i olika former av multilaterala organisationer som har olika mer eller mindre framgångsrika biståndsprojekt via olika multilaterala internationella organisationer. Det finns något som kallas för budgetbistånd, vilket anses vara mycket fult och dåligt. Det är alltså att man bara ger pengar direkt in från den svenska statskassan till en annan stats statskassa. Och det öppnar ju upp för korruption och liknande. Och att de kan säga att vi ger er 100 miljoner kronor som ni kan bygga en flickskola för. Och då tänker de, ja vad bra, vi skär ner skolbudgeten med 100 miljoner och köper vi vapen för 100 miljoner. Men i just det här sammanhanget så är budgetbistånd en sån här sak som skulle funka ganska bra, tror jag. Tänk, ett land som Egypten, som är det kanske ett av de absolut viktigaste länderna i Mellanöstern och som är allra mest sårbart för högre livsmedelspriser. Om den egyptiska staten skulle kunna införa ett tillfälligt en ekonomisk förstärkning, ett bidrag till de fattigaste egyptierna, säg att de får motsvarande 500 kronor i månaden. Det här är en sån här sak som Sverige skulle kunna hjälpa till, hjälpa den egyptiska staten att betala. Ett annat alternativ är att om de inte har den kapaciteten i sin förvaltning, typ alla egyptier kanske inte har ett bankkonto och sådär, så kan man ju subventionera brödpriser och sånt, spannmålspriser. Och det kostar ju då pengar för den egyptiska staten, och då kan Sverige betala bistånd för att finansiera de här subventionerna. Och visst, sådana subventioner snedvrider marknaden och skadar den globala världsmarknaden för spannmål och så vidare och så vidare. Men sådana principiellt finlir är väldigt ointressant när det handlar om att upprätthålla stabiliteten i en regim vars kollaps skulle skada Europas och Sveriges intressen väldigt mycket. Men det här kräver ju då att de som sitter och jobbar på Sida, de kommer nog inte komma på sådana här saker själva, utan då krävs ett aktivt politiskt ledarskap i Sverige och Europa som förstår sådana här saker. Finns ett sådant? Jag är lite tveksam.
Ja, politiskt ledarskap, ja. Vi har ju också en parallell kris i Sverige. Man ska väl just nu ta den så kanske inte formen av livsmedelskris direkt, eftersom vi köper det mesta av det vi äter på den internationella marknaden. Så att nu är det väl lite mer en industrikris. Men att Sveriges jordbrukare pressas väldigt hårt av de höga priserna på konstgödsel som vi har nämnt. Men också av priserna på diesel. Lantbruksmaskiner har ju ofta dieselmotorer. Och även elektriciteten. Och det kommer ju mycket, mycket larm då från enskilda bönder och Lantbrukarnas riksförbund. Att det då är många lantbrukare som funderar på att ge upp och lämna verksamheten helt enkelt. Och det här är ju... Det är ju inte bara en näring som har liksom sina egna intressen och som vi kan vara helt utan, utan det finns ju också inslag av livlina. Vi köper det mesta på världsmarknaden, men om man säger till exempel att Ukraina-krisen skulle eskalera, eller Ukraina-kriget, det är ju ett krig, men om det skulle eskalera till ett världskrig till exempel, då skulle ju världsmarknaden bli fullständigt dysfunktionell, som vi såg under första och andra världskriget. Och där under första världskriget fick ju Sverige stora, alltså drabbades i Sverige av en riktig livsmedelskris, som det nådde ju inte graden av svält, men det ledde ju nästan till en svensk revolution. Så det finns ju ett inslag av som sagt säkerhetslina i att ändå ha ett fungerande jordbruk i landet. Är det här någonting, vad det här har ju inte adresserats av regeringen i särskilt hög grad hittills. Stödpaketet som har föreslagits av regeringen, som kanske inte har gått igenom, men det vändes ju främst till då konsumenter. Är det här, vad säger du, gör regeringen rätt? Ska svenska bönder förklara sig på samma villkor som alla andra, eller behöver vi ha liksom ett grundläggande jordbruk utifall att det värsta skulle hända?
Här finns det tre perspektiv som man måste ta in, tycker jag. För det första, nu är det en kris på kort sikt, och då kanske man kan tänka sig olika former av ekonomiskt stöd. Jag vet inte hur sådana bäst skulle utformas. På lite längre sikt så måste man, så är det här ett strategiskt val. Och det här är den vanliga avvägningen mellan å ena sidan kostnadseffektivitet och å andra sidan resiliens. Det absolut mest kostnadseffektiva sättet att leverera livsmedel till vanliga svenskar, det är att ha noll subventioner för jordbruk, total frihandel och sen strunta i om det svenska jordbruket kollapsar fullkomligt och försvinner. Men det innebär ju då att vi kan bli 100% mer eller mindre beroende av matimport, och i en avspärrningssituation så är det en fruktansvärd katastrof. I Sverige har man alltid älskat att klaga på den EUs gemensamma jordbrukspolitik. Det som kallas för CAP, the Common Agricultural Policy, som står för ungefär hälften av EUs totala kostnader. Och det handlar i princip om att subventionera jordbruket i EU och stötta det på olika sätt. Och det här har man från svensk perspektiv alltid förklarat att det här är skadligt och slösaktigt och ineffektivt, vilket det också är. Men man frågar sig aldrig, varför infördes det här då? Och det är ju erfarenheterna från andra världskriget, att ett land som Holland hade alltså svält. Folk som höll på att dö under det sista krigsåret i Holland, för det fanns ingen mat. Och efter kriget så sa man att aldrig någonsin mer hunger i Europa. Om vi måste subventionera jordbruket lite grann så vi får liksom enorm överproduktion och vi får smörberg och mjölksjöar och fläskåsar, låt oss göra det, och så tar vi och dumpar det här på världsmarknaden utanför, och så, ja, vi slår ut liksom jordbruk i andra delar av världen. Men det är ju ärligt talat inte vårt problem. Vi måste säkra vår egen situation. Och på något sätt, man kan ju inte säga att vi ska vara 100% självförsörjande och subventionera stenhårt, eller att det bara ska vara 100% marknadsprinciper och effektivitet och ingen resiliens, utan någonstans måste man, man måste välja någon slags medelväg, tror jag. Men för att ens kunna välja en medelväg så måste man förstå att här finns det en trade-off. Att ju mer man gör av det ena, desto mindre får man av det andra. Man måste ha förmågan att fundera på de här sakerna ur ett strategiskt politiskt perspektiv. Och det kräver ju också politiker som på något sätt lever i verkligheten och som bryr sig om konkreta verkliga saker, snarare än liksom tvekönade toaletter och sånt där. Och jag menar, det är länge sedan man hörde någon svensk politiker diskutera frågan om livsmedelsberedskap och dess fördelar och nackdelar. Sen för det tredje så är det viktigt, bönderna har ju en tendens att så fort man börjar prata om de här sakerna så det blir väldigt enkelt förenklat, och att det slutar bara med att man ger bönderna massa pengar. Man måste förstå att jordbruk är ett komplext system, eller som man brukar säga i försvarssituationer, ett system av system. Det räcker inte bara att ha massa bönder. Du måste också ha utsäde, och du måste ha traktorer. Du måste ha fabriker som kan tillverka reservdelar till traktorer. Traktorerna går på diesel, så du måste ha diesellager. Konstgödsel, vi tillverkar inte konstgödsel i Sverige. Man tillverkar konstgödsel i Norge. Kommer vi bli avspärrade från Norge? Antagligen inte. Någon måste sätta sig ner och räkna på allting och planera allting, centralplanera allting. För vilka är de smala sektorerna? Vilka är flaskhalsarna? Och ofta tror jag att det här kan sluta med att man inte säger att vi ska starta en olönsam inhemsk konstgödseltillverkning i Sverige, eller att vi ska, nu tillverkar vi nog ganska mycket reservdelar till jordbruksmaskiner redan, men om vi inte gjorde det, då skulle man nog inte sätta upp en statlig fabrik för traktorfabrik för reservdelar eller något sånt där. Och det kanske inte heller att man ska alltid så mycket subventionera jordbruket rätt av, utan en stor del av detta som är väldigt osexig och som bönderna inte vill höra talas om, det är lagerhållning. Hur mycket får man ut av att subventionera bönderna varje år jämfört med att ha bergrum fulla med otäck frystorkad mat som kan klara sig i 40 år om man behöver bara gå in och kontrollera lagren en gång om året. Kan man lagerhålla konstgödsel? Ja, det kan man göra förstås. Reservdelar? Ja, kanske lite svårare. Men det här är väldigt tekniska frågor. Och det krävs att duktiga tjänstemän sätter sig ner på ett väldigt konkret sätt. Räknar, övar, testar. Och det här gjorde vi ju förstås under kalla kriget. När vi hade ett civilförsvar. Som vi givetvis har avvecklat för att det här var gammaldags. Men så det är många saker att tänka på här. Kortsiktiga lösningar. En medvetenhet om att det här är en strategisk avvägning. Och sen för det tredje, hur gör man detta på bäst sätt så det inte bara blir en stor subvention av Sveriges bönder som givetvis inte kommer tacka nej till pengar. För det gör ju ingen människa nu för tiden.
Avslutningsvis, det finns väl, som du var inne på, EUs jordbruksmarknad. Här finns ju också, i hela EU-tanken finns ju också en idé om att vi ska lösa såna här saker gemensamt också. Att Sverige kanske inte behöver ha så hög heltäckande grad av självförsörjning eftersom vi är medlemmar i EU. Men vi har ju sett i ganska nyligen att under tillstånd av akut kris har ju inte det här fungerat särskilt bra. Sverige blev ju ganska länge utan olika skyddsmaterial som var svensk egendom men som befann sig i Frankrike för att den tillverkades där, och den franska regeringen beslagtog helt sonika de här för att de tyckte att de hade bättre behov av det när covid bröt ut då i början av mars. Ett inre, om vi skulle få en allvarlig livsmedelskris, hur försäkrar vi oss om EU:s solidaritet i det läget? För hittills har det ju inte funkat så bra i skarpt läge.
I Försvarsmakten säger man ibland att förtroende är bra, men kontroll är bättre. Och man kan här säga att solidaritet är bra, men kontroll är bättre. Jag tror att förutsättningarna för att ha gemensamma europeiska lösningar här är mycket goda. Men någon form av återförsäkring är också nödvändig. Till exempel, säg att vi bestämmer oss för att i Europa så måste vi lagerhålla en viss mängd konstgödsel. Motsvarande ett års konsumtion eller något. Då måste man ju bygga upp lageranläggningar. Och då ser vi till att inte lägga alla lageranläggningarna för konstgödsel i Frankrike. Eller i Slovenien. Eller för den delen i Sverige. Utan då tar man en gemensamt europeiskt policybeslut som säger att varje land ska lagerhålla motsvarande ett års konsumtion, sin egen konsumtion på sitt eget territorium. Det går att göra smarta lösningar som både är bra för hela Europa och bra för de enskilda nationalstaterna. Men, återigen, det kräver att de politiska ledarna har tänkt på de här sakerna i förväg. Så att det finns färdiga system. Så det finns en beredskap, såväl fysisk som mental. Och det är väl snarare där, jag menar, Europa, vi kan producera hur mycket mat som helst, vi kan producera hur mycket vapen som helst, vi kan producera hur mycket vad som helst av vad som helst, för vi är Europa. Problemet under de senaste decennierna, ja, sen Sovjetunionens fall mer eller mindre, har snarare varit att man inte velat tänka på strategiska frågor. Antingen för att den eviga freden är här och vi kommer aldrig ha några kriser och den liberala demokratin har triumferat och uppnått någon hegemonisk ställning, eller marknaden kommer lösa allting. Och de här doktrinära, utopiska, optimistiska hållningarna, det är där problemet sitter. Det är inte vår fysiska förmåga, utan vi måste våga, vi måste sätta oss ner som vuxna människor och börja prata om de här sakerna och se vad ska vi göra om, inte om det otänkbara händer, för det är inte otänkbart de här sakerna, utan om krisen kommer. För det gör den alltid, förr eller senare.
Med de orden så kan vi ju lämpligen avrunda dagens avsnitt, och så återkommer vi nästa vecka med ett nytt ämne. Tack för att du var här. och tack för att ni lyssnar.